Jag heter David Grundström och det här är Varför jag dricker. Okej, så jag har precis kommit hem från Skellefteå där jag spenderade helgen. Var på bröllopet för en av mina äldsta vänner, eller min äldsta vän. Jag växte upp med den här karen. Jag är uppvuxen i en kristen familj. Har en pingstbakgrund, är inte särskilt aktiv idag kan man väl säga. Men min gamla vän då är väldigt aktiv kristen och jag var lite nervös inför den här resan. Jag har väl yttrat lite grann om det till dig, Linus.
Alltså jag glömmer alltid att du har en kristen bakgrund i princip fram till du tar upp det, för det känns lika bisarrt varje gång. Så tanken på att du ska upp och träffa jättemånga jättekristna människor under en helg, det känns bisarrt.
Ja, och det är ju inget fel på att vara kristen och så, men det är verkligen inte någonting man är van vid. Och jag känner att jag växte upp inom pingstkyrkan. Jag växte upp med folk som talade i tungor och många som jag känner är eller har varit missionärer. Och så även då det här brudparet.
Alltså, detta är saker du berättar för mig som jag tills jag träffade i princip inte trodde var en grej i Sverige.
Ja. Men det är det alltså. Så jag var lite nervös inför att åka upp hit. För att jag är inte i kyrkan längre. Jag talar inte i tungor längre.
Vänta, bara för att förtydliga. Har du talat i tungor?
Jag har stått och hittat på rappakalja för att det var det man skulle göra. Och sen påstått att det var någonting som kom från någon annanstans.
Men det var alltså att du själv tänkte att det här är det som händer? Utan det var mer än...
Jag gjorde det för att passa in eftersom alla andra fick det på riktigt.
Som när man röker på första gången och bara, oh, jag är så hög. Fast man egentligen inte alls är för att man har köpt typ organo av någon snubbe.
Typ så. Så jag är i alla fall på det här stället med brudparet och väldigt många kristna människor. De hade festen på, det var jättefint bröllop och de är jättelyckliga och väldigt glad för min vän. För att han har verkligen hittat någon likasinnad. Men det var väldigt många där och vi var på ett stort gammal byggnad. Så jag tror det har varit någon form av kyrkobyggnad. Men det har varit en second hand som folk i den här familjen har drivit. Som nu inte är aktiv längre och nu ska de bygga om det här till någonting.
Okej, så det har varit en kyrka, blev en second hand som de drev. Nu är det ingenting.
För länge sedan. Ja, nu var det festlokalen liksom.
Okay.
Stort ställe och jag sov då där eftersom jag inte ville ta in på hotellrum. Det är billigare så, och jag känner ju liksom familjen. Det var ingen fara på så sätt. Men jag delade då rummen med en snubbe som var väldigt aktiv i den här missionsorganisationen. Och det var massa andra som var på stället och hjälpte till och flyttade bord och fixade i köket och skulle jobba för att få till den här festen. Och det var här någonstans som jag började märka, för att när jag inte hänger aktivt med sådana här personer som jag hängde med förut, då tänker jag inte att det var så himla konstigt på daglig basis för mig. Men nu är jag verkligen så avvänd från det. Så en grej som hände var att det varmvattenberedaren, det slutade fungera när vi kom dit. Så det fanns bara kallt vatten. Och det här skulle då påverka duschen. Och jag som är så utseendefixerad, speciellt när det gäller mig själv, var ju lite, om jag inte kan duscha, hur ska det här gå? Och det var ju många andra som tänkte i samma bana och de tittade på det här. Och vi gick till proppskåpet och där var det två stycken proppar som var urvridna. De var inte helt borttagna, de var lite urvridna. Vi misstänkte att något barn kanske var där och latsade. För då, av någon anledning var det här proppskåpet på marken.
På barnnivå. Så
på barnnivå och utan någon lås.
Det där känns som ett designfel.
Mycket riktigt. I alla fall, de här propparna var borta och det fanns en varmvatten. Och de hade stoppat in propparna igen och det fanns fortfarande inget varmvatten. Jag vet inte exakt hur det här löste sig. Men jag noterade i alla fall att det stod en cirkel på cirka 8 pers. Och höll händerna och bad till Gud om det här. Att snälla se till att det här fungerar så vi kan duscha varmt imorgon. Och att festen kan bli bra på grund av den varma duschen. Och det här är det första riktigt. Jag har haft lite obehagskänslor, men här var det verkligen varningsklockorna ringa. För jag har fortfarande inte hittat någon som jag känner att jag kan greppa tag i och prata vanligt vid utan att vara antingen känna mig som en outsider eller känna mig som inte mig själv. Jag har inte kunnat prata på riktigt med någon.
Nej, så det känns att prata med, nu kan jag få något, men missionärer känns som att de är väldigt missionerande.
Det finns någonting där. Det är korrekt.
Alltså, det kanske är att ta i lite fort, för jag menar, det är inte som att alla telefonförsäljare är försäljare när man pratar med dem. I och för sig, säljare är ganska säljare i alla sina delar av livet.
Så. De flesta telefonförsäljare är väl dock inte folk som är så inriktade på att vara just säljare?
Nej, det är för sig sant. Det är värre när man träffar folk som faktiskt är karriärsäljare. Ja. Och jag tänker att de här är karriärmissionärer. Okay,
ja, det här är karriärmissionärer. De...
Vad missionerar de?
Ja, det heter väl typ inte mission längre, utan det är typ outreach. Så de åker
ja, mycket mission till... har lite av en dålig konnotation kanske.
De åker till Tyskland, Amsterdam, Sydafrika.
Sydafrika köper jag med. Tyskland känns som ett så här...
Ja, men det finns någon form av rörelse att man ska sprida ordet på nytt i profana städer eller städer som har mer fallit bort från att vara aktivt kristna.
Mm. Gör de någonting i Sverige?
Ja, det gör de. Och det är någonting som de då kommer försöka starta i den här byggnaden som vi var i. Ska de starta någon form av center just för norra Sverige, för den här organisationen?
Okej, för jag vet att jag är ibland i Uppsala och ser folk gå runt som är så här, det är typ 30 grader varmt och de går där i sina långa byxor och sin vita skjorta och sin ryggsäck och slipsen på.
Och en liten skylt. Ja, mormoner.
Okej, det är mormoner. De ser inte lika, det är olika missionärer. Missionärer är olika.
Ja, det är väl olika missionärer. Men mormoner är väldigt duktiga på att just twicka till också sekulariserade länder. Ja. Och det är en del av att vara mormon, så har du ju ditt år, tror jag det är, då du åker ut och missionerar. Så det är väl lite samma sak, fast annan religion.
Mm. De ska vara rätt chill som missionärer, har jag förstått som.
De är rätt chill.
De stod typ runt det här Book of Mormon och var så här, delade ut till folk som var på den. Så här, är du intresserad av mormonerna?
Ja, det är väl härligt och bra. Uh-huh. När den här proppen gick i alla fall, så jag har konstant skrivit, eftersom jag inte hade någon att riktigt prata med, kändes som, så har jag konstant skrivit till ett gäng kompisar och gett dem uppdateringar på hur jag mår och vad som händer. Och här är då vad jag skriver om proppstationen. En propp har gått i huset, vilket gör att varmvattenberedaren inte fungerar. Det har tittat och pillat ett tag. Nu står det i en cirkel, håller hand och ber till Gud om att det ska fungera så vi kan duscha varmt imorgon. När jag vaknar lördag morgon när bröllopet är, så är jag först uppe för att jag, om du känner mig, jag går upp relativt tidigt om jag inte
är väldigt trött. Det är vansinnigt, det är sjukligt.
Och här är också inte min säng, utan och jag har en annan person i rummet och jag går upp tidigt och det är ingen annan vaken, så att jag är den som duschar först. Och till min stora förtret så fungerar varmvattnet.
Halleluja.
Vi vet inte, jag fick inte svar på vad som hände, om det var att de gick och drog på någon switch eller någonting på själva beredaren.
Ja, alltså jag vet inte varför du frågar, så att vi vet vad som hände. De bad till Gud, ni fick varmvatten.
Här har vi bevisat. Jag blev i alla fall lite upprörd av det här. Det var klart att det var skönt med varmvatten, men jag var ju så här, jag kommer ju behöva bekräfta för någon att varmvattnet fungerar. För det kommer att vara frågan, folk kommer att vakna av ljudet och de kommer att fråga, fungerar det varmvattnet? Och då är det här, ja, och så kommer det vara den här, jag visste att någon kommer skrika, tack Gud. Skrika är inte bara säga, utan det händer konstant när någonting går bra, då tackas det ut och publik liksom. När vi åt maten så tackar man Gud för maten, inte de som hade gjort maten.
För att jag tycker det är så här, det är rimligt att tacka Gud i en samtalston. Ja. Att skrika ut tacka Gud, där vi direkt, alltså volymen på rösten är direkt vad som skiljer en vanlig människa från en fanatiker, känns det som.
Ja, så här har jag skrivit i min live-chat med mina kompisar. Varmvattnet fungerar. Vill inte berätta för någon. För jag lovar att de kommer skrika, prisa Gud. Och sen en uppföljning då, några minuter senare. Jag hade fel. De skrek, tack Jesus.
Ja, han kan inte bara göra vatten till vin. Han kan göra så kallt vatten till varmt vatten.
Det är typ som vin.
Ja, men... Det jag undrar så här, när de sa, de konstaterade att okej, vi har nu stoppat i propparna och det funkar inte. Hur lång tid väntar? För de vet att det tar ett tag för vatten. Även om du har ström så tar det tid för kallt vatten att bli varmt.
Ja, jag vet. Alltså det var en, från det att de hade upptäckt det här och de proppade i propparna igen, det var nog ändå timmar.
Okay,
Så det kan ha varit något att de behövde gå och fixa med skåpet.
Ja.
Hur som helst, nästa dilemma som dyker upp här. Det är att, för att presentera, det var i Skellefteå och det var Norrlands tema lite grann. Bruden var från Taiwan, så det var en massa släktingar därifrån. Så de ville ha någonting att visa upp hur det var lokalt.
Okay.
Och då var en av idéerna att förrätten, som var Västerbottensost, en ett hårt bröd, typ Polarpärlan fast hårt. Vad heter det? Tunnbröd heter det.
Mm.
Lite grejer på Västbottensås som jag nämnde och hjortron. Men det skulle i alla fall presenteras på, inte en tallrik utan en uppsågad björk som man hade gjort som tallrikar.
Det är ganska väldigt bröllopigt.
Ja, väldigt, väldigt fint. Men det här är ju juni i Skellefteå, det är ju vår. Det är inte sommar. Och då savar träden väldigt mycket. Så de blöder. Och de, det såg lite fult ut. Det såg lite lortigt ut. Så man, visst, det var ett dilemma där hur man skulle göra. För det såg lite fult ut. Och det fanns 3 stycken förslag som kom upp i hur de skulle göra det här. Det första var att klippa ut tårtunderlägg. Och ha ovanpå. Bli lite fräschare. Det andra var borsta dem med så här, en diskborste. Liksom, försöka få bort saven. Du har något förslag här?
Nej, min tanke var, att be till antingen fadern, sonen eller den heliga anden för att den skulle bli fina.
Nej, men det tredje alternativet var i alla fall att be för den.
Ja.
Resultatet blev en kombination av 2 och 3. Torkar av dem och bad.
Alltså, för där är ju en grej att att be för en sak, det är fine and dandy, men du måste ju också vara proaktiv. Om man bara hade bett för det, vad hade de förväntat? Var det någon som liksom gick och sa, nej, vi bara ber så blir de fina?
Nej, det lades inte riktigt upp så där, utan sa, vad ska vi göra? De snackade saker och så var det någon som sa, vi ber om det här. Och det är väl kanske att man ber om riktning så man får en inspiration till vad man borde göra. Inte att de magiskt blir vackra.
Nej, okej. Okay. Men det är rimligare.
Det är ju verkligen en kultur där av att, alltså, bland de här människorna, att ber vi om det så kommer det komma ett svar på ett sätt eller annat. Det är aldrig någon som pratar till en, men någon väg visar. Så det här är vad jag har trott länge när jag växte upp också. Och jag har ju bett väldigt mycket aktivt. Och det här är inte, ofta när många svenska kristna ber, i alla fall, svenska kyrkan, då är det, man kanske knäpper händerna men tänker tyst lite, riktade tankar till den här guden. Men här är mycket...
Den här guden.
Ja, här är det väldigt mycket, mycket verbalt. Man står och gör det på plats. Och det här är vad jag återkommande för varje del av bröllopet. När ceremonin var över och de var lyckligt gifta, så drog vi oss tillbaka till den här festen. Och jag har börjat snacka med några barndomsvänner under den här perioden som jag också växte upp med och också var aktiva i kyrkan. Och jag började fiska lite kort där. Så, ja, men är ni aktiva i någon kyrka där ni bor?
Och, nej, du isar in, du går inte på så hel satan ska vi supa, utan du är så här... När sist gick ni i kyrkan? Var det förra veckan? Eller?
Ja, precis. Jag började bygga upp mot det där. De svarade, nej, det är väl inte så aktivt på den fronten. Och då bara, nej, inte jag heller. Jag har väl sakta men säkert flyttat ifrån det där sedan jag var ungefär 15-16. Någonstans har jag börjat, men fasa ut en del av mitt liv. Och det är verkligen hur min kristendom har försvunnit, eller vad man ska säga, eller gått i det. För... Ja, men det är inte många år sedan som jag slutade se på mig själv som kristen.
Som jag, skånskan. Jag ser inte mig som skåning längre. Men det var liksom en flerårsprocess.
Du har väldigt mycket spår av det kvar dock, skulle jag vilja påstå.
Jag vet inte vad du menar.
Men äntligen hittade jag några själsfränder. Jag kan prata med några och vi börjar snacka om allting, om livet och om spriten. Och det här är ju ändå temat för kvällen och för den här podden. För det här, jag har rekat lite grann innan festen, under förberedelserna, och jag hittar lättöl och jag hittar 0,3% cider som serveras.
Lättöl, alltså det är vilken procent pratar
2,25 vi? Tror jag lättöl går upp till.
Den är svår att bli full på.
Det går... 2,25 är väl fortfarande folköl förresten. Det är 1, någonting.
Okej, för att folköl kan du ju om du ger dig fan på det. svagare än så är svårt.
Men det finns i alla fall vin här. Och det vet jag, för jag känner brudgummet. Han dricker ju. Kanske inte så aktivt, men han dricker.
Inte så aktivt som kanske
det här hushållet. Nej. Men det finns i alla fall vin där. Och jag sitter med de här barn och svännerna som ändå är lite på samma plan. Och det är massa ungdomar jag sitter med. Men jag har äntligen hittat det här. Och det här är också lite orolig. Är det 2 glas vin och sen lättöl? För det är svårt för mig att hantera. Jag är inte avslappnad under den här festen.
Jag kan förstå det. Absolut.
Precis. Men det var det inte. Det fanns bibbar och det var bara att gå och hämta och ta. Och det var ju hål i glaset för mig. Det var många glas vin som dank ner under den här kvällen. Och helt plötsligt släpper det på något sätt. Det var lätt att umgås och prata. Och det var... Det var lite kul och man kunde ta...
Vilken märklig effekt alkoholen hade.
Ja, det var någonting som hände där. Kanske var den här vindunken jag slängde i mig.
Någonstans runt glas 7-8. Så helt plötsligt så var det inte jobbigt alls.
När kvällen är slut, börjar närma sig mot sitt slut. Det här är ju långt upp i Västerbotten. Mm. Och det är mygg ute. Och det var en fantastisk vinddag. Alltså det finns ju järnätter som det heter där uppe. Även i juni. Det kan vara minusgrader under nätterna. Mm. Så det var ju väldigt vågat av dem att ta ett bröllop i juni uppe i Skellefteå. Mm.
Det är väldigt vågat att bo där uppe med tanke på det.
Ja, men det är fint. Men det är ett hårt klimat som det heter. Men det var varmt och det var jättemycket mygg ute. Som kommer in och håller på här på festen. Och det är inte midnattssol, men nästan. Det var ungefär en timme, en halvtimme av mörker.
När börjar midnattssolen ungefär? Generellt? Alltså,
vad midnattssol innebär är ju att solen aldrig går ner.
Nej, men precis. Men när på året, tänker jag. Jag menar inte när på dygnet. Ja.
Nej, jag tror att det är lite senare nu i juni. Det är verkligen nära, för det var ju nu ingen period alls nästan som solen var nere. Men det var en kort period när myggen hann komma fram. Mm. Men vi åker och nakenbadar i alla fall. Jag gör det ändå något smarta beslutet på tokfyllan att nej, jag ska inte ner i vattnet.
Det var så tråkigt om du drunknade.
Men folk hoppar i, tre personer som hoppar i, jag och en snubbe som fotograferat hela bröllopet är kvar på bryggan och har lite kul.
Så de tog med sig fotografen när de skulle vara nakna?
Jajamän.
Klokt.
Mycket riktigt. Men när det här är klart så åker brudgummen bort till där han ska sova. De andra två som var med, de åker dit de ska sova och den här fotografen kör hem mig. Och där någonstans så börjar jag... För jag har förberett mig inför den här resan. Jag är en ganska ångestig person. Så att jag har förberett mig. När de frågar så ska jag svara ärligt. Jag ska inte ducka undan och jag måste stå upp för vem jag är. Och det är inget fel att vara så sekulär som jag är. Behövde jag intala mig för den här resan. Så jag var ju beredd på att men vilken församling tillhör det. Antingen säga ingen alls eller svara Dubliners som är favoritpubben.
För att jag vet inte så, men det känns inte riktigt som att... Alltså... Om jag ska säga Dubliners som en församling, är du lite som en vit person som går till en koreansk kyrka?
Ja, kanske det, men sån är jag. Hur som helst, jag har inte fått så särskilt jobbiga frågor här. Jag förväntade mig, när ska du gifta dig, när ska du skaffa barn och vilken församling tillhör du och är du ute i mission? Men det var inte så mycket så, utan det var jag är barndomskompis till brudgummen. Och sen var det inte mer med det. Och jag ville på något sätt använda mina svar eller prata om det. Så jag började snacka med den här fotografen i bilen hem. Och så bara, så är du kristen? Ja, det är jag. Okej. Inte jag.
Okej, så du har byggt upp så här. Om någon frågar ska jag säga, ingen frågar.
Jag ska berätta. Så jag är inte ens ateist, men jag blev ju den dryga ateisten som sitter och snackar. Nej, men jag tycker
Har du läst Richard Dawkins?
Jag hoppar inte på honom så mycket för hans tro, utan jag börjar bara berätta vad jag tycker och tänker. Och det är mer, var snäll, var inte dum. Om jag har gjort något fel så tycker jag inte att det är... Nej, vad säger jag? Jag var mer inne på att om det är Bibelns Gud som är en Gud som finns, då vet inte jag om jag vill lyda honom för att han är ganska rövig i vissa delar.
Han är ett asshole vid många tillfällen. Jesus är ganska nice, oftast, men ja.
Det är en bra sammanfattning och typ vad jag sa, fast mer sluddrande och mer inte menat aggressivt, men aggressivt.
Ah.
Så det blir ju en lite dålig stämning och vi kommer fram till en konsensus av men vi kan, det här är en diskussion för ett annat tillfälle för att summera det lite snyggt.
Jag börjar fundera nu för att du pratar ofta om när du åker, eller oftast, ofta om när du åker Uber, att ni alltid börjar prata om revolution. Kan det vara så att du ofta är full när du åker en Uber och tar upp ämnet?
Mycket riktigt. Bara någon triggar det på något sätt, eller jag har byggt upp det, så kommer det fram. Och mycket bilresor också, det kan inte vara tyst där, då måste man ju starta revolution eller berätta att man inte är kristen.
Så här, chauffören bara, den här låten bara, kapitalismens fall kommer vara snabbt utan nåd!
Så när jag kommer hem, det är midnattssol, jag blir trött vanligtvis, men inte när solen är uppe. Så jag vill ju fortsätta hålla på. Så jag tar en bib och går in på mitt rum.
Som du återigen delar med en människa?
Nej.
Delar du inte bibben, men rummet?
Rummet delar jag med människa. Och han kommer in och ska gå och lägga sig. Så säger jag, jag ska sitta upp och jobba lite mer. För jag har jobbat lite grann under den här vixen med, och så vid datorn. Så att han, jag behöver inte säga mer än så. Jag sitter egentligen och kollar på Orange is the New Black. Men han ser inte min skärm.
Så som jag på jobbet.
Har jag min bib där. Och jag hinner tömma den innan kvällen är slut. Mm. Somnar och vaknar upp med samma prilla. Snusprilla i munnen och känner mig som döden själv. I veckans inslag av bokklubben så läser vi passande nog ur Bibeln, mer specifikt Bibel 2000, som jag fick när jag inte konfirmerade mig, men jag gjorde någonting i kyrkan, då fick jag den här videon. Jag läser i alla fall ur Efesierbrevet kapitel 5 vers 21-24, och där står det: underordna er varandra i vördnad för Kristus. Ni kvinnor, foga er efter era män som efter Herren. Ty en man är sin hustrus huvud, liksom Kristus är kyrkans huvud. Han som också är frälsare för denna sin kropp. Och liksom kyrkan underordnar sig Kristus, så ska också kvinnorna i allt underordna sig sina män.
Det är fascinerande hur länge sedan den här skrevs och ändå hur aktuell den är i sitt tankegods. Jag måste säga, för jag menar, jag läser det här, alltså liknande, kanske mindre ordiga versioner, men på nätet dagligen, känns det som. Så det är ju en idé som ändå lever kvar.
Känns som du måste rensa upp i ditt Twitterflöde lite grann.
Jag känns lite så, va?
Det här var alltså någonting som faktiskt läses upp under bröllopet som gjorde mig lite pissig. För att, ja, men jag kan acceptera, jag har inga problem att man är kristen och så vidare, men jag blev lite sur när min gode väns nya fru då helt plötsligt ska se honom som ett överhuvud och att det inte är delad vördnad, så att säga.
De beskrev sig inte bara som överhuvud, utan som bokstavligt, han kommer vara hennes huvud.
Ja, precis. Det fortsätter faktiskt med att män älskar hustrur, det är kroppen och man måste ta hand om kroppen och så vidare. Men det är ju ändå en konstig maktbalans här, och den känns inte så, vad ska man säga, 2000.
Men hur, jag... Hur reagerar kvinnorna? Blir de bara, yes, jajamän, min... För jag menar, generellt sett, kvinnor idag har ju insett att män är rätt dumma i huvudet.
det är min uppfattning också, i alla fall.
Så det känns ju som, du har en kyrka full med, jag ska säga, gissningsvis 50% kvinnor, ungefär.
Något sånt kanske.
Ja, om man säger till dem, män, där jävla, där ledarna, följ dem.
Jag tror inte det här är vad man hör. Jag tror att det här är nog dels lite traditionsenligt, att det här är det här bibelorden man drar upp under ett bröllop. Men jag tror också att man kan kanske tänka att nej, men det är en tolkningsfråga och det innebär att man ska visa respekt för varandra. Fast det står ju ganska tydligt att nej, men man ska underordna sig sina män i allt och sen så ska man älska sina...
Fast jag menar å andra sidan, mannen är huvudet, kvinnan är kroppen. Kroppen är faktiskt en större procent av helheten om man går på det hållet. Så jag vet inte.
Det är någonting positivt med andra ord.
Jaja, jag tycker det här är en powering. Det är liksom, det är någon slags next gen feminism.
Det här är den sanna first wave feminism.
Ja. Det beror på vad det gamla eller nya testamentet.
Det här är nya testamentet.
Då är det second wave feminism.
Sammanfattningsvis, alltså kristendom, varför jag dricker. Vi som har pratat idag är jag, David Grundström.
Och jag, Linus Svensson.
Du kan hitta oss på Twitter under @drickerpodden, eller privat finns jag under @agebrain.
Och jag under @linus2.0. 2 och 0 i siffror, resten i bokstäver.